Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu gick jag ifrån så du hörde nog inte vad jag sa, men jag har hittat ett nytt intro i alla fall.
Och en A-bro.
Du fick med det där, va?
Ja, du lever ju ett drömliv enligt mig.
Ja, det blev inte så mycket öl i helgen, så det vart ju ganska mycket jobb. Och jag var den enda rutinerade som hade med ett halvflak öl, men så var det ju typ 6 törstiga grabbar i stugan, så det var ju liksom slut. Hej och välkomna till Långloppspodden. Podden för dig som älskar långlopp och stakning.
Tusen tack. Alltså, så himla roligt att vara igång igen. Det känns det bara spritter i kroppen, för det känns som att vi har jobbat lite hårdare och fått det känns som att vi tar nästa steg nu, Alex.
Ja, jag tror det är bra nu när vi har haft en vecka sen, eller ja, knappa veckan sen senaste avsnittet. För då har vi hunnit samla på oss lite. Det var ju lite tajt där under Tour de Ski-avsnitten, ett per dag. Så nu vet vi inte hur vi ska få plats med allt det här i ett avsnitt.
Nej, man har fått längta lite igen. I dagens avsnitt så tänkte vi ju att vi skulle fokusera lite grann på det som har varit i den här helgen. Och framförallt då på Croft Ski Marathon i Orsa Grönklitt. Men vi tänkte också gå igenom långloppen Visma Ski Classics och kika lite grann på resultaten i One Partner Group Ski Marathon. Och det är så mycket som har hänt, så att, ja. Och vi har så mycket material och roliga hållpunkter, så att jag kan inte bärga med.
Ja, det blir ett roligt avsnitt det här.
Ja, vi hoppas att ni ska njuta lika mycket som vi gör.
Men då ska vi ta och hoppa in i One Partner Group Ski Marathon kanske.
Det tycker jag vi gör rätt i.
Jo, men jag har ju resultaten här. Jag tänkte väl börja, jag har herrarna framme, så jag börjar väl med dem då. Där hade vi ju Joel Andersson på en första plats, Team Ekohus. 2 Olof Jonsson, också en känd skidåkare, sprintar mycket. Och Gabriel Söderqvist.
Men du, det såg ut som att de hade samma tid.
Ja, det skiljer 3/10 här, det jag ser.
Spurtuppgörelse. Tror att vart var sprintkamp mellan Olle Jonsson och Joel, eller?
Ja, det verkar så.
Jag tyckte jag såg några bilder därifrån och det ser ut som att Joel sträcker upp näven precis före Olle Jonsson.
Ja, men det står så att han är...
Jo, men det tror jag att det var så. Men det, Olle Jonsson, han körde alltså långlopp där på söndagen. Men om inte jag minns helt fel så körde ju han även kopparskidan i Falun-Borlänge. Eller i Falun-Borlänge. I Falun var det väl, va?
Det är lite sånt här avsnitt. Ora Olof Jonsson, han var 15:e i kvalet. Ska vi se vad han...
Olof Jonsson 27:a. Jag har för mig att han vurpa i sin kvartfinal, vet du. Men ja, det var ju ganska kladdigt före i spåret. Det var ju i princip okörbart. Jag tyckte Linn Svahn sa att det var parodi, eller om hon sa att det var löjligt. Så att ja. Men du, han kör mycket lopp, Olle Jonsson, och han kör ju både långa lopp, alltså distanslopp, och sprintar. Det är lite kul.
Ja, men de brukar ju gå lite hand i hand. Sprinters brukar ju vara bra på långlopp, så det är kul. Han var ju tvåa där också nu då på OPG Ski Marathon. Så kul. Så har vi en till på en trillevallen, Gabriel Söderqvist då, trea.
Ossian Rosenberg körde i den sprinten också. Han körde väl i Croft, va? På söndagen.
Ja, det gjorde han. Ossian.
Och Gustav Afrodal också, va?
Mm. Ossian kom 15:e på sprinten där, och Gustav 23:a.
Tränings- eller tävlingssugna killar kan man säga.
Ja, men det gillar vi ju. Det ska inte vilas i form här inte.
Icke san icke.
Så kan vi ju nämna damklassen också då i Östersund. Och där kom ju Hedda Bongman etta, Alva Svan tvåa och Emma Jönsson trea. Mycket Östersund där, andra till femte plats.
Alva Svan, är det någon släkting till Linn Svandel, tror du, eller?
Jag kör ju för Östersund.
Ja, stavar ju likadant i efternamn. Här kanske vi kan be om information på Instagram. Bra! Men du... Vi har ju haft, jag tänker att vi sparar det bästa till sist, och då tänker jag på Croft Ski Marathon. Ska vi hoppa över på Ostertaler Ski Marathon?
Det tycker jag verkligen att vi gör.
Och Visma Ski Classics. Vi har ju haft en hyfsat intensiv helg, och vi har haft två lopp i södra Europa, i Italien. Då inledde vi helgens tävlande med Ostertaler Ski Marathon, det här 62 km loppet som vi snackade upp. Ja, det var ett väldigt intressant lopp, och framförallt så var det en väldigt intressant avslutning och en väldigt intressant utbrytning.
Ta och se om loppen, Max.
Nej, men efter climben så sprack det av lite grann, och i slutet på loppet så kunde vi se att Emil Persson då, Amund Rige, var ensam kvar med tre stycken ragdåkare. Det var inte vilka som helst, det kan jag lova det, för det var Kasper Stadås, Oskar Kardin och Andreas Nygård. Det måste väl vara den bästa trion som de hade kunnat skaka fram på det här decenniet i alla fall. När man ser det där så tänker man ju att ja, hur ska det här gå? Emil, han kommer ju få göra mycket jobb om han ska lyckas vinna det här. Men jag tycker att ragdåkarna är ju, jag ska säga, Amund Rige, han gör ju det han ska, men han gör ju inget mer i den där klungan. Och Oskar Kardin får ju dra och göra otroligt med ryck. Och Kardin, han försöker rycka så att Emil måste liksom täta luckan. Men det går så himla lätt för Emil bakom Kardin. Så att de där rycken tröttar egentligen bara ut Emil.
Ja, du menar att det bara tröttar ut Oskar då kanske? Eller? Du sa att det var Emil, men...
Jag tror att det bara tröttar ut Oskar. Och det som händer, det är att Stadås, han ligger långt bak i gruppen och gör egentligen inte sitt jobb med att avlasta Kardin. Jag tror att de kanske hade lagt upp en plan att Stadås och Andreas Nygård ska vara de som spurtar om det här. Och det som händer, det är alltså samma sak som i utbrytningar i cykelvärlden, att folk tittar på varann och vem ska dra, ska vi turas om eller hur ska vi lägga upp det? Jag tror inte att de liksom kommer överens riktigt om vem som ska göra jobbet. Det innebär att de lyckas inte trötta ut Emil och Amund Rige, och jag tycker att det är ganska konstigt.
Men jag kan ju förstå lite, för tidigare år då har vi ju sett att Emil har fått ligga där fram och borra själv liksom när Ragda har varit med. Men Emil Persson är ju så grym just nu, så de måste ju, alltså det går ju inte att vänta på att han ska dra upp tempot, för han kommer ju spurta ner dem ändå. Men vad ger vi Ragde för betyg på upplägget?
Oskar Kardin, alltså han måste ju ha en 9 av 10 i sin comeback, för han gör ett otroligt jobb där framme och han ser ruskigt pigg ut alltså. Kul att han är tillbaka. Han har ju haft otroligt med otur med hjärnskakningar och vad var det nu sist, hjärtmuskel eller hjärtsäcksinflammation. Det var något sånt helt otroligt. Jag har aldrig hört talas om det. Men han gör ju ett otroligt lopp. Alltså jag tänker, hade inte Kardin varit där framme och gjort jobbet, så hade Stadås och Nygård inte varit på pallen ens.
Ja, så pass.
Ja, men jag sticker ut hakan och säger att Kardin gjorde mycket av deras jobb.
Okej, ja. Och jag måste ju flika in att jag har ju inte haft tid i helgen att kolla på det här, så jag har ju kollat sammandraget och litar helt och hållet på ditt sammandrag här också då. Men jag såg upploppet, det gjorde jag. Vi stod och skrek på stadion i Orsa där. Det är ju lite 157 supportrar, om vi säger så, i i den där i Originals. Så ja.
Jag anar det, jag anar det.
Men Emil Persson då, vad säger vi?
Man blir ju, man häpnar ju nästan man ser han. Alltså det där upploppet också, man tror ju att nej, men nu går Nygård ut och går om. Men han lyckas ju hålla undan för Nygård. Och Nygård går inte ens, han byter ju inte ens spår. Så det är otroligt imponerande att han kan lyckas trycka ner Ragdes attacker och teamkörning som ja, kanske inte är de bästa då. Men att han också lyckas ta sig längst fram på upploppet och spurta hem det här. Riktigt, riktigt snyggt gjort. Vi fick lite kritik av en lyssnare här för ett tag sedan. Han sa att men Emil, han har ju inte vunnit långa lopp. För vi sa ju att vi stack ut näsan och sa att Emil, han kan vinna allt. Men här måste vi väl ändå klassas som ett långt lopp, va?
Det tycker jag. Det är 6 mil, så jag vet inte. Det låter ju inte som att en lager supporter som har varit på det om det. Men ja, jag tror att han kommer vara farlig inte. Men det jag tycker är lite dumt, eller vad man ska säga nu, inför speciellt Vasan då, för där kommer Emil segla upp som en väldigt stor favorit. Och vi vill ju såklart ha en svensk vinnare. Det var ju ett tag sedan. Det är just det att han är ganska ensam bland sina teamkompisar där uppe. Nästa lageråkare är ju Alva Mühlback på en 15:e plats. Och så har Nils Dahlsten, alltså ja, brorsan då till Emil, på en 16:e. Och det behövs ju, alltså just Vasaloppet, det är ganska platt. Man behöver teamkompisar där framme, och där är ju Ragde starka.
Ja, ruskigt starka till och med.
Men jag ser också här 3 svenska mål, Axel Jutterström. Det är lite en favorit för mig då. Han är ju från Mora och gammal konkurrent när jag höll på med skidor. Så det är skitkul att han kör så bra och stabilt. Jag tror han är stabil i alla fall.
Ja, men det tycker jag. Och det känns nästan lite uttjatigt att säga Vasalopps 3. Men han var ju Vasalopps 3 för ett år sedan här.
Ja, det är ju grymt. Alltså det fick alldeles för lite uppmärksamhet hemma vid runt Mora där, tycker jag.
Jag är helt enig.
Ska ju inte upp en staty igen då kanske. Men jag vet, det har ju varit ganska tunt med lokala åkare som har kört bra. Jag vet, det står nu, ska du föra här, hemma ovanför Tvåråbergsvägen på Vasaloppet, väster om Tvåråbergsvägen, det vet säkert vissa. Då står en slogbo där det står, som är uppkallad efter norra Dalarnas bästa skidåkare. Sen när vet jag inte, men det är alltså Särna Hedlunden är ditsatt för då. Och det känns som att det kanske behövs en ny slogbo med någon lite färskare namn.
Ja, men har han en slogbod kan väl Jutterström få en torso på torget i Mora.
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Hörru du, Astrid, hon hade ju vilodag på damsidan. Och det kanske var lika bra, eller?
Ja, jag såg det. Det kan ju vara smart.
För det var ju hyfsade resultat ner från... Ja, Ida Dahl vann ju. Det kanske man inte ens behöver nämna. Men det var ju hyfsade resultat ner. Det var ju typ 2,5 minut bak till efterföljande åkare då, så att ja, utklassning måste man väl kalla det.
Ja, lite tråkigt. Alltså skitkul att Ida vinner såklart, men lite fight vill man ju ha. Jag ser att fyran är ju nästan 5 minuter efter. Det är ett långt lopp på, men en uppstickare där, det är ju ja, det är en bit från pallen och Ida Dahl då, men Anna Jönsson Hag kommer sjua.
Oj. Ja, det har jag inte ens noterat.
Team Kaffebryggeriet kör hon för då. Hon är väl dryga 11 minuter efter. Men det är ju en topp 10-placering.
Ja, hon slår ju många bra åkare. Många riktigt bra åkare. Ja, roligt. Nej, men sen hade vi Anniken Gärde Alnäs på andra plats. Jättekul, hon är tillbaka. Emilie Fleten för Team Ramudden på tredje plats. Och Magnus Smedås på fjärde, Jenny Larsson femte. Vill du tillägga någonting mer kring Postertaller?
Nej, men jag tycker vi går vidare så vi kommer till desserten någon gång.
Härligt. Nej, men då hoppar vi över på Prato Piazza, som enligt Google Translate betyder fyrkantig gräsmatta. Det här är ju ett lopp som på förhand, alltså det kommer prata som länge, så man vet att det kommer prata som länge.
Men vi tar väl herrarna först då, eftersom vi gjorde det den här gången. Det är bra med lite omväxling. Vi kan ju låta lyssnarna som inte har sett loppet gissa. Du får 3 sekunder och gissa vem som vann. Ja, och ni ser rätt förmodligen. Emil Persson, etta igen. Ja, jag är redan frågade, men vad säger man? Alltså, det...
alltså först och främst så måste man nog säga att vi pratade ju om, alltså vi tippade ju lite grann inför Prata Piazza. Och då sa jag att antingen så kommer vi ha Gärdalen eller Mårten Eide på pallen. Och det hade vi ju, vi hade ju Gärdalen på pallen. Men jag sa ju i samma mening att hans lagkompis Thomas Ödegården kanske inte hade gjort sådär jättemycket dragjobb. Och det får jag ju verkligen äta upp nu, för att han är ju alltså tvåa och den som drar både Gärdalen och Emil Persson upp för det här gigantiska fjället, nästan 2000 meter över havet. Så det där får jag äta upp. Jag kanske förtjänar någon straff. Oavsett så är ju Ödegården, Persson och Gärdalen i utbrytning. De hänger ju av ett gäng och får ju gå, ja, men hyfsat ohotade sista biten. Och jag tycker att sättet som Emil går ifrån är ju... Det är som att han gör en step down i rally. Lägger in en lite snabbare växel och så sen drar han ifrån. Och det finns ju ingen chans i världen för Ödegården att hänga på. Ja, vansinnigt imponerande.
Ja. Det börjar bli lite favoritskap till alla möjliga tävlingar nu, va?
Tyvärr. Ofta så brukar det inte hålla när man väl hoppas på det då, för vi vill ju ha en svensk segrare på Vasaloppet i år alltså.
Ja, det vill vi verkligen ha. Det är ju kul också att Syrstad kör så bra och kommer fyra, en till lageråkare högt upp.
Och Eklund som är fjolårets segrare, han fick släppa där i stigningen och... Nej, men han orkar inte riktigt hänga med och sladdar en hel del. Lite tråkigt, men så kan det vara. Axel Jutterström 9 igen. Återigen ett stabilt lopp från han. Men sen noterar jag under loppets gång så har vi Excitec. Team Excitec. Excitec Ski Team. Är ju faktiskt med i utbrytning där. Och då har de en norsk Einar Kalland Olsen som är med och kör. Så det är riktigt kul att vi få upp dem i den där högre delen av resultatlistan också. Gå i mål som 13:e man.
Ja, men det är alltid kul att få fram lite fler team. Det börjar bli lite... vad ska man säga? Det börjar bli ett gäng team som är de som håller sig där uppe. Och kan vi få några fler så är det jättekul. Jag går in här lite snabbt och kollar. Vi har ju lite svensk... Eller det är kanske ett svenskt team det där, i och för sig. Gabriel Strid, Jakob Karlsson, Konrad Mattsson Myhr, Einar Kalland Olsen, Adam Gillman, Emma Ivarsson, Moa Lundgren. Många kända åkare för min del. Jag är jämngammal med Gabriel, Adam, kanske Konrad också. Tävlat mot allihopa för i alla fall. Duktiga skidåkare.
Mm. Jag tror att de har lite bas i Bruksvallen om jag inte minns fel. Det där kan jag bli rättad på också.
Ja, men det här är nog ett framtidsteam i alla fall. Det här tror jag kan bli riktigt fast.
Ja, verkligen. Noterar också att Lorenzo Bosin, som vi har pratat om tidigare, från Team Internorm Alpen plus Trentino, är uppe och plockar en del sprintpoäng. Så han kliver in på tredje plats före Marcus Johansson. Det är ju tråkigt för Marcus, men kul för Italien. Kanske viktigt.
Ja, det är väl lika som när vi har pratat om Tour de Ski, att vi, ja, här är det ju nästan värre än vad det är i världskuppen. Det är ju väldigt svenskt-norskt. Vi har en fransman på 17:e plats.
På damsidan så var ju Astrid Öyreslind tillbaka med besked, kan vi säga. Hon tog en vilodag på lördagen från Pustertaler och valde då att köra all in på söndagen istället, och det var väl ett ganska klokt upplägg kan man tänka. Hade ju med sig Ida Dahl och Emilie Fleten ganska länge, men ja, Ida började sladda ordentligt där i, ja, vad ska man säga, mitten på den här riktigt branta biten, och ja, men kunde inte hänga med, så till slut så var det bara Astrid och Emilie Fleten kvar. Och Emilie Fleten vart ordentligt, alltså jag tror Ramudden måste ju få poäng för det coachjobb de gjorde ute efter banan, för det var, jag vet inte hur många ledare de hade ute och hur mycket de skrek och sprang efter. Alltså så Gurra Korsgren springa efter, och han stod ju på näsan också en gång.
Oj, ja. Lina Korsgren såg jag var med framme där och skrek också närmare mål.
Ja, hon har ju väldigt gäll röst, så den går ju inte att missa. Nej, men och jag tyckte Johannes Eklöf hade klivit ner och stod och skrek på fleten också. Men tyvärr så lyckas inte hon. Jag hade jättegärna sett hennes första seger där. Men Astrid var lite för stark för henne. Ja, vi håller på Emilie Fleten. Hon är väl värd en seger. Notera också att Astrid, ingen av de här tre första tjejerna gick på fäste i år. Men Astrid gick på fäste i fjol. Utan Magnus Medås är ju den första dam på fjärde plats som gick med fäste. Och det lönade sig ganska bra för hon kunde gå ifrån Annika Gerdalnäs där på sista biten med sin starka diagonalåkning.
Ja, ibland så kan det ju löna sig, framförallt på damsidan. Det är lite roligt här också, vi har ju faktiskt sex olika team på de sex första platserna.
Bra analys.
Och så har vi en Jenny Larsson, ragdåkare på sjunde plats, men så är det väl tre till team, fyra, fem, sex. Ja, det är väldigt blandat, kul.
Mm, jätteblandat är det verkligen. Ja, väldigt roligt. Det där behöver vi för att hålla liv i sporten.
Ska vi kolla några av våra tippningar eller? Ja, jag tippade Jenny Larsson på lördagen och Ida Dahl på söndagen, så det gick inget bra för mig eller? Jag tror jag gjorde det i alla fall. Men jag satte nog Emil Persson på båda, har jag för mig. Så jag borde ha gjort det i alla fall.
Det gjorde du. Nej, men jag tippade ju Kasper Stadås på Postertaler och det gick ju åt pipan. Och så hade jag Astrid Öreslind. Det gick ju också åt pipan, får ställa inte ens upp.
Ja, då är det svårt.
Och på Pratopiat så ja. På fyrkantig gräsmatta då så hade jag ju Ida Dahl och men Gärdalen eller Mårten Eide. Ja, lite rätt gick det med Gärdalen då, men ja. Ja, men för att summera Ski Classics-helgen så har vi i alla fall Emil Persson i fortsatt ledning i den gula Champion-bibben. 900 poäng. Och det är ett bra hopp ner till 501 poäng före Kasper Stadås. Och tredje plats har vi Mårten Eide med 491, så det är ganska tajt om andra och tredje platsen.
Fortsätter Emil så här, då är det ju kanske en sån här, vad heter den? Grand Slam, eller vad kallar de den?
En Grand Classics, ja.
Grand Classics, ja, den kanske ligger risigt till då, men det är inte många av dem som har kört sen, så är det någon ens?
Nej, ingen har tagit den än. Ja, det vågar man ju nästan inte hoppas på alltså.
Det blir lite kassaklirr i alla fall, om man hade gjort det, men...
Det blir det definitivt. Och på damsidan har vi nästa lika övertygande ledning för Ida Dahl med 850 poäng. Men där har faktiskt Magnus Medås på andra plats. 610 poäng. Emilie Fleten 600. Jenny Larsson 594. Astrid Öreslind 570. Det är tätt där nere också. Där kommer vi nog få se en ordentlig kamp om andra platsen.
Ja, det är inte slut än heller för första platsen. Många tävlingar kvar. Och...
Ja. Även fast det kändes som att Astrid var den, eller att Ida var den mest övertygande gula tröjan, så men du har helt rätt, det är inte slut än.
Ja, men nu tycker jag att vi kliver över på craft, va?
Nu är det dags.
Så att jag har lite koll också, tänker jag.
Ja, men när jag tittar på TV så har ju du varit gjort annat i helgen.
Precis. Jag har ju varit på plats och jag har jobbat med arrangemanget med Martin Holmstrand på 157 XCC Originals. Så ja, jag har haft en rolig helg kan man säga.
Det kan jag tänka mig. Och händelserik.
Oj, ja, kom dit på fredag kväll och från fredag kväll till tidig kväll söndag så har det varit fullt kör.
Jag förstår det. Du, jag fick ju en bild tidigt på söndag morgon av en gemensam kompis. Jag vet inte, vi kanske outar han. Valla Tobbe från Vauti. Och han hade skickat en bild över vad som såg ut att vara ett startområde. Eller så, i mina ögon såg det ut som en läggda täckt av snö. Bara det att det var ett staket i mitten och en sån här uppblåsbar startfolla. Men sen gick det inte att se någonting av spåren.
Nej, spåren drogs ju klockan 2 på natten där. Och vi visste ju att det skulle komma snö, men inte riktigt hur mycket. Men det blåste en hel del och kom väldigt mycket snö. Så De var borta. Vi fick ju gå och känna med handen när vi satt ut numren till elitledare där, var spåren gick, så vi inte satt dem fel liksom. Sen kom Bysse, Fredrik Byström, och drog om spåren precis före start. Eller ja, han började ju 2 timmar före att få in en runt varve som är 21 kilometer. Men det slutade ju snöa där en timme före start kanske. Var någonting i luften ändå. Blev lite filmjölkskänsla över hela grönkligt. Men spåren blev faktiskt hårda. Sladdrig efter första varvet.
Det var bra yta men liksom dåliga kanter eller?
Ja, men de nöttes, alltså de var ju lite mjuka ändå, men det blev nästan lite tösnö som satt sig, och det blev väldigt glatt yta, så jag tror de här motionärerna kanske hade jobbat som inte lika van att köra då i olika fören. Eliten som jag körde ju kameraskoten, vi livesänder ju här. Och jag såg inga problem för dem. Det kanske var något skär som drog iväg eller sådär, att de halkade till, men inga fall som jag såg i alla fall.
Nej, jag såg inga heller. Jag satt och följde tv-sändningen live, och jag måste ju säga att det var ju en ruskigt bra tv-sändning alltså. För att vara första gången så var det ju långt över mina förväntningar.
Ja, vi har fått, eller vi, Martin och filmteamet har fått väldigt bra respons på det. Kanske för att skoterföraren som körde kameran var så jävla bra, jag vet inte. Men
ja, jag tycker du ska ta åt av den kritiken faktiskt.
Ja, men det var bra upplägg, och jag och Cliff som han hette, som körde eller var kameraman bak då, hade ett bra samarbete, och vi hade ju lite täckningsproblem, men jag tror de täckte upp det ganska bra med intervjuer och sådär. Det är ju som det är liksom, vi kan ju inte lösa den biten riktigt, då lär man ju signalplan, och för en provomgång så hoppar vi över det. Men skitnöjd, jag ska kolla igenom sändningen, bara sett små delar än. Och ja, men det, jag tycker det är kul att man kan kolla på de här nationella loppen, och det är ju ändå lite intressanta skidåkare och skidåkning att kolla på.
Ja, men verkligen. Idrottsligt sett så var det ett otroligt intressant lopp, för det var väldigt mycket som hände. Jag tänker att jag har ju dömt mycket hockey tidigare, och bland det roligaste man kan döma, det är ju typ så här J20 och J18, för att det händer så mycket och blir lite misstag och tabbar och sådär. Och det här kändes som att det var nästan exakt samma sak med dåligt före, stor klunga, många uppdelade utbrytningar, många som kom i kapp, många som släppte. Alltså det var väldigt både lite ryckigt och lite avvaktande. Men jag tyckte det var ett väldigt, väldigt händelserikt lopp, och man ville verkligen inte missa en sekund av sändningen.
Ja, men vad kul. Jag åkte och kollade bakåt hela tiden för att hålla lite koll på dem, och det kändes ju som att det sprack av ganska snabbt. De åkte ju i en av radioskuggorna, så tryckte de ju på vart ett gäng i en utbrytning. Vi hade ju en ganska stor andra klunga sen, men vi hade ju 2 ställen där vi inte åkte med åkarna, och det var ju där det hände som mest tyvärr. De åkte ner och vände på en väg, och när de kom tillbaka på, det var ju på andra varvet då var de ju bara 2 kvar.
Mm, då ryckte de.
Ja, Andreas Svensson och Gabriel Thorn var ensamma då. Det var inte långa avstånd, men det höll ju ända in i mål sen.
Ja. Ja, det såg väldigt länge ut som att Pontus Nordström skulle kunna haka sig kvar, men till slut fick han också släppa. Och alltså, jag har varit lite förvånad över att de ryckte, för att Andreas Svensson, han gjorde otroligt mycket dragjobb i klungan, så jag tänkte att hur ska han liksom ha orken och dra iväg, och även när de ryckte så fick ju han göra mycket av jobbet, så att, ja, men imponerande, otroligt styrkebesked.
Ja, men som vi sa så Gabriel Thorn och Andreas Svensson, de drog ifrån, men Pontus, som jag tippade skulle vinna i förra podden, då visste jag inte att Andreas skulle vara med heller, men han måste ha efteranmälts efter, va?
Nej, vi pratar om han. Jag tippar ju han som vinnare. Inte för att liksom...
Då försökte jag bara förfina min tippning nu då. Nej, men det var ju ändå intressanta namn där uppe, och Andreas gjorde ju mycket jobb som du sa. Han låg ju fram och borra länge i klungan.
Ja, det tyckte jag. Även Adrian Lundberg som kom på fjärde plats, han var långt där framme och gjorde mycket jobb och stötte och donade och hade sig. Så att, ja, Han gjorde det också bra. Jag tyckte det var många av de här lag 157 åkarna som gjorde det bra. Som var väldigt aktiva faktiskt. Men du, jag noterar en sak. Det var ju en varvbana. Och sen skulle ju åkarna, efter att de hade vänt, så kom de ju också i kapp ett par, eller ett gäng motionärer ska jag säga. Och jag upplevde att Gabriel Thorn, han fastnade ju faktiskt bakom en motionär precis i slutet när han ska göra sitt sista ryck. Han, du ser det på skoten eller?
Du, jag hade så fullt sjå att inte köra över någon och hålla mig framför dem. Så jag hängde inte riktigt med vad de gjorde mer än vad de var och vad alla andra var. Men
nej, men för det var dit jag tänkte komma. Alltså, jag ser på tv-bilderna att, så att Gabriel Thorn fastnar, jag tror han fastnar i en stav och så får han köra över en skida. Och, alltså, först och främst, jättebra jobbat alla motionärer som åkte loppet, för det är lika mycket ert lopp, men ändå så flyttar ni på er för eliten. Hatten av till det. Men alltså, jag tänker på hur tajt det var för Gabriel Thorn och Andreas då, som låg precis sida vid sida ett bra tag. Och hur det måste ha varit för dig på skoten. Det måste ha varit otroligt tajt. Och det var ju ruskigt kurvigt sista biten innan upploppet.
Ja, jo, men det var lite adrenalin på slag där. För jag fick åka zigzag i kurvorna liksom. Men det gick bra. Alltså, första varvet var ju en liten test. Jag har ju åkt varvet tidigare, men inte med tävlingsåkare bakom. Så jag hade ju skaplig koll inför sista varven, men det var ju som sagt motionärer framför då också, så det gick bra, men jag var ju beredd att svänga undan om det hade behövts ut i lösnen. Det är det som gäller liksom. Men det där var ju ingenting mot när jag skulle svänga upp och ta dameliten sista biten. Då var det folk i spåret. Men det kan vi ta lite senare. Men jag har ju snackat med Pontus och Andreas, så jag tycker att vi kan klippa in Pontus intervju här. Ja, då står jag här med Pontus Nordström, trea för dagen. Hur kändes loppet?
Ja, men det kändes jättebra idag. Det var kul att åka och ha roligt lopp.
Det var ganska tuffa förhållanden, skulle i alla fall vara det. Vad tyckte du om spåren och farten i spåret?
Första varvet var det lite lugnt när det var lite nysnö i spåret. Sen var det mer fart när vi närmade oss backarna innan varvning, och sen har det väl gått på i skapligt tempo hela tiden.
Det trycktes på inför vändningen på vägen på andra varvet där. Vad kände du där då? Det blev lite luckor.
Ja, där de gick starkt, Andreas och Gabriel där. Jag hade väl inte riktigt trycket för att följa med. Jag kunde nöta fort, kände jag, men hade inte trycket för att följa med när det gick riktigt fort.
Okej, okay, ja, men bra kört då. Tack för att du ville vara med.
Ja, intressant. Bra analys. Men du Alex, det var en skoter. Lite tråkigt att vi inte fick följa damerna, kan jag tycka. Men jag fick reda på att du, efter att du hade följt herrarna, så körde du i kapp damtäten. Alltså, hur gick det till för det första?
Ja, men de gick ju i mål. För jag åkte ju fel där. Jag tänkte ju helt fel. Jag är ju så van att man går i mål vid målhuset i Orsa. Och det gjorde vi ju inte i år. Det var ju nedförsbacke in i målet. Vi säger att man i ena hörnet på hästskon, som brukar vara, det gick man i mål. Så jag backade in där för att skulle få några eventuella bilder. Bara, nej, men de kommer ju inte här. Och då visste jag att ja, men då är det bara att dra. För då var det iväg på vägspåret för att hämta upp på en av de här, jag vet inte vad de kallar dem, men det är ju nedanför isbjörnarna i björnparken. Där har du ju två slingor ner. Och där ställde vi oss och väntade in Hilda då.
Hilda Löf.
Ja.
Och du fick ett snack med henne också, va?
Ja, men precis. Jag tog dem efter prisutdelningen där, så ni kan ju få höra här vad Hilda hade att säga om loppet.
Då står jag här med Hilda Löf som dagens vinnare på Craft Ski Marathon. Hur gick dagen?
Det har ju gått jättebra till slut. Det var ett väldigt roligt lopp, men det var svåra förhållanden, och framförallt på andra varvet då spåren blev väldigt sladdriga. Det var svårt att hålla balansen ibland.
Ja, nu, vi hade ju lite svårt att hänga med. Jag åkte skoter runt idag och sådär, men vi såg inte damen lite så mycket. Men när sprack det av och hur la du upp loppet?
Ja, men det gick ju snabbt i början, och det var Det var lite trångt i starten. Så jag hade två damer framför mig som kom iväg lite bättre. Men jag körde i kapp dem och körde ifrån dem och hamnade i en bra klunga ganska tidigt. Och sen ute på myren så var just spåren sladdriga och jag trillade där en gång. Så då kom de i kapp mig igen. Så då var vi tre damer samlade. Men jag körde ifrån dem ganska snabbt igen, så att efter det har jag legat först.
Ja, det blev lite drama ändå då. Men det var på platten du kom ifrån där och du var starkare överlag alltså.
Ja, de kunde inte gå med i rygg, så jag kände att jag ändå var åkstarkast av oss. Så det var kul att det bet bra och att jag kunde hålla ifrån hela loppet sen.
Det låter jättebra. Tack för att du ville vara med och stort grattis.
Tack så mycket.
Ja, kul. Vad roligt att de delar med sig så mycket.
Ja, bra kört också. Du nämnde det här med att vi inte kunde följa dam, eller jag nämnde ju det i intervjun att det inte gick att följa dem så mycket, och som hon säger så blev det ganska stora avstånd, så ja, det hade varit kul att ha en skoter, men det hade varit väldigt svårt att följa ändå skulle jag tro, eftersom det är så mycket herråkare också emellan och ganska tajta spår, så det kanske går att lösa till nästa år, vi får se.
Ja, men det får vi hoppas på. Det känns som att det är en liten jämställdhetsfaktor i det här också.
Ja, men självklart. Och det kommer ju bli mer. Som sagt, det är ju en test där. Och nu var det ju skoterkameran och jag tror det var tre kameror på stadion, om jag minns rätt. En fast och två bärbara. Men det här är ju lite intressant inför Lofsdalen Epic också. Det hade varit väldigt kul att få se den tävlingen.
Ja, verkligen. Ja, men tänk om man skulle liksom ha en sån här dag med blå väder och vi får till en sån här filmning och man kan kabla ut de där bilderna liksom, det är ju världsklass.
Ja, det hade varit grymt.
Men jag noterar alltså, det var ganska mycket publik ändå i Grönklitt.
Ja, men jag reagerade på det redan dagen före, för jag visste ju att det skulle vara en tävling med 700 anmälda dagen efter, men det var grymt mycket folk i spåret på lördagen. Så ja, säkert mycket annat, turister, stugägare som är och kollar. Var mycket folk långt ut på banan och servade åkarna och kollade på lopp också. Så det gör ju att det blir en helt annan inravning när det är lite folk och kollar. För det tycker jag man har saknat nästan på Ski Classics också, att det har varit ganska tunt med folk, och Tour de Ski också för den delen.
Ja, men verkligen. Ja, alltså om man tänker så hur det var i Oberstdorf under Tour de Ski, alltså det var typ tre stycken och närmast sörjande på läktaren, så ja, de har lite grann att jobba med där. Alltså om jag tänker om det kan vara så här pass mycket publik på ett nationellt långlopp med en enklare form av tv-sändning. Ja, det finns mer att önska från Tour de Ski och Tour de Ski arrangemanget tycker jag.
Ja, de får tvinga ut dem.
En annan sak som jag noterade, det är ju den här regeln i Originals där du får räkna bort din sämsta tävling. Den regeln tog ju skidskyttarna bort i år. Har du läst det?
Nej, inte alls tänkt med på.
För alltså, skidskyttarna kunde ju förut välja bort sin sämsta tävling. Alltså, är man förkyld eller, alltså, det var väl mycket också för att man ska behöva tävla om man är lite förkyld eller om man har en känning, som man säger. Men den regeln tog de ju bort. Och många har ju kritiserat det här. Men många har också försvarat det. Denise Herrman är ju en som har försvarat det, för hon tycker att det är orimligt att man ska behöva räkna bort poäng som man har tjänat in. Jag tycker hon har en poäng där. Men samtidigt har vi sett många, framförallt nu efter pandemin, som har liksom kört fast de är aningen krassliga. Och det var väl därför vi hade så stort coronautbrott i mellandagarna här då. Om man får killgissa lite igen. Men ja, det tycker jag var bra. Jag tycker det är bra att den regeln finns i original. Ja, men jag tycker att om vi ska summera det här så var det väl ändå en väldigt bra helg i Orsa.
Ja, men det tycker jag. Vi hade ju lite otur med vädret, men tur i oturen att det var skapligt uppehåll under loppet. Alltså, jag tror att alla har förståelse för att vädret kan man inte göra någonting åt. Och jag tyckte alla kämpade på riktigt bra. Det var ju några som var en trio som kom in sist i mål där. De hade modet uppe. Jag tror de var nöjda med dagen, och jag hörde lite när de gick ut att tänk en bastu nu, grabbar. Och jag vet ju vem av oss två som älskar bastu också. Jag gillar jag med, men... Ja, men en bra helg och en bra start på Regionals. Och jag har ju faktiskt tagit en intervju med, vad ska vi kalla han? Generalen kanske?
Epic Martin har ju du sagt förut, jag tycker att det klingar bättre.
Epic Martin, okej, okay, ja. det är bra. Vi får hålla kvar varandra. Men lyssna in den här intervjun med Martin, så är vi strax tillbaka.
Sitter här i bilen med Martin Holmstrand, tävlingsledare för Craft Ski Marathon. Vi har precis plockat ihop det sista och ska väl fara åt varsitt håll. Vad tycker du om dagen, Martin?
Ja, det var en dag man sen ska glömma, kan jag lova. Det blåste under morgonkvisten, så var vi uppe på 12 sekundmeter och ett par decimeter nysnö. Så det var milt sagt utmanande att få till en tävling här idag. Men det känns väl som vi lyckades bra med det, om du frågar mig.
Ja, jag är enig med dig. Vi hade ju, som du sa, mycket. Ja, det var nysnö. Hade blåst också, så det är en bra dag. Vad har du fått för reaktioner från deltagarna?
Nej, men det tycker jag har varit idel positivt. Jag tycker jag fungerar väldigt bra, och jag tror framförallt vår livesändning idag har, tror jag, uppskattats hos många, och framförallt de som har åkt, som nu kan titta på det i efterhand då, i bilen hem, om man inte kör då, ska man säga. Men framförallt imorgon då, framför datorn. Det enda då som är, det är klart, liksom, det blir liksom feedback på, det blir ju bansträckningen givetvis, i och med att det blir så utmanande förhållanden. Men det är ju kopplat till väder och vind, så det är inte så mycket man kan göra åt.
Eliten, toppen på tävlingen. Var det några överraskningar eller andra tankar kring det?
Nej, egentligen inte. Jag tyckte, ser man på damsidan, så blev väl Hilda Löv helt ohotad, eftersom Jeanette Malm fick problem med ryggen redan på under loppets gång. Så det var väl ingen snack liksom på bland damerna, som sagt. På herrsidan så kändes Andreas Svensson minst lika stark som i fjol. Så det var spännande att se. Fler blev utmanade av fler lite yngre åkare. Och ett helt gäng på lag 157 ungdomssida som jag tyckte bjöd upp till match riktigt bra.
Till helgen är Moraloppet. En deltävling också i Originals. 157 XCC Originals.
Exakt.
Vad har du för tankar om det?
Nej, men det känns lovande. I år så kör vi ju starten ifrån Evertsberg, till skillnad mot i Oxberg som vi har gjort sista åren. Så det känns bra liksom. Jag tror det kommer uppskattat hos alla deltagare att kunna få åka på 100% på Vasaloppsarenan, helt enkelt.
Har du något smaskigt att leverera till nästa helg?
Ja, jag vet inte, jag lyssnar bland en del av deltagarna i målfållan här. Jag tyckte de sa att både Jens Burman och Karl Halvarsson skulle åka loppet. Jag ställer mig lite frågande till det, men Burman letar ju efter formen, så ja, jag menar, vad är bättre än att åka Moraloppet?
Kanske passar perfekt mot en 5 mil på VM.
Det känns så. Det var inte dumt om Kalle åkte den heller, så han håller hela 5 milen även på VM i år.
Ja, och Kalle har ju varit riktigt vass nu senaste tiden på Tour de Ski, och så det skulle vara riktigt intressant att se mot i alla fall nationella eliten på långlopp.
Ja, definitivt. Det skulle vara superspännande. Jag tror, det känns som Kalle har fått ett riktigt lyft i år, så jag tycker det är många år sedan också bra, om du frågar mig.
Enig. Känner oss väl klara där, och jag tackar Martin för att jag fick vara med här och var med om det här arrangemanget. Riktigt spännande, och vi fick ju lite utmaningar, men jag är jättenöjd och tycker du också har gjort en jäkligt bra dag, och det har löst bra.
Ja, det tackar man för. Ja, men det tar vi med oss till Lofsdalen, så ska vi se till att få till den bästa avslutningen vi kan få.
Ja, vi ses på Epic.
Jajamän.
Men du, stämmer det där han sa om Burman och Kalle, eller?
Ja, det undrar man ju. Han hade ju hört ut ute på lite, lät det som, så
ja.
Det hade ju varit väldigt kul.
Men vad fan är, eller ja, nu svår jag, men Sågmyra, är inte de medarrangör på Craft, eller?
Jo.
Ja, spännande. Det hade ju varit ruskigt kul om man hade fått både Kalle och Burman.
Ja, men det hade ju blivit väldigt intressant. Jag tror att det hade varit väldigt bra. Det är ju ett 4,5-milslopp och Burman letar formen inför 5 mil på VM, så det kan nog behövas. Men då glider vi in lite fint på nästa lopp i Original, så det är ju Moraloppet i helgen. Men vi måste ju kunna gå in på Race ID och se.
Ja, jag ser att Burman är anmäld. Startledet.
Ja, men kul då. Kalle då?
Johan Halvarsson från Sågmyra, men ingen Kalle.
Han kanske dyker upp.
Ja, men det hoppas vi. Har man en gräddfil om man heter Kalle Halvarsson?
Jag tror han kan dyka upp 5 minuter före start och få en nummerlapp. Om de hinner igen ändå. Det skulle jag göra i alla fall.
Annars borde han kunna åka utan, va?
Nej, det tror jag inte. Så flexibel är inte längst borten. Ja, men det var lite intressant. Det är första gången jag har varit i närheten nu på Craft, alltså runt en tävling med TD. Och det är lite intressant. Jag snackar en hel del med han, och han, det är bra. De är ju där och håller koll och ser till så att allt ska bli så optimalt som möjligt för deltagarna. Så de gör ju ett bra jobb med att kvalitetssäkra. Nu ska jag inte snacka bort deras betydelse, men jag tror att Martin är en väldigt bra kvalitetssäkring också på ett arrangemang, vilket hela det här Originals handlar om, att ta de här riktigt fina loppen som verkligen kan leverera. Och det tyckte jag verkligen han gjorde på Craft. Och nu har vi Moraloppet som sagt nästa helg. Vi håller ju på att kolla här i startlistan. Du hittade Burman precis. Har du sett något mer intressant?
Ja, jag tittar lite grann på den topp 3 listan som vi hade, och notera att faktiskt ingen av herrarna finns med. Lite tråkigt. Men det finns ju fortfarande tid att anmäla sig, va?
Då kommer de nog in. Pontus har ju inte alls långt om man är i stugan utanför Eversberg där. Då är det ju nästan en hemmatävling.
Tror du att det här är den tävling som några andra åkare skulle prioritera bort? I kuppen alltså?
Alltså Moraloppet har ju alltid varit bra att sida sig på också. Det är ju ganska lätt åkt relativt då. Vasaloppet, ja, och Vasaloppssträng. Så det kommer ju vara mycket folk med, men jag vet inte de här som satsar högt hur de tänker. Det känns ju som att det kanske är lite tajt mellan tävlingarna, om det är det. Jag vet inte. Men vi får hoppas att de kommer in. Det hade ju blivit jätteintressant om vi får lite återkommande toppstrider.
Verkligen, verkligen. På damsidan ser jag att Hilda Löf är anmäld igen. Jättekul. Sen är jag för okunnig på resten av damerna. Olivia Hansson använder också. Kul.
Har vi nå Vismalopp nästa helg eller?
Men kan det vara så, tror du, för att samtidigt så går ju La Diagonella. Kan det vara så att de väljer att avstå för att åka det loppet?
Alltså den möjligheten finns ju, men jag tänker på Gabriel, nybliven pappa, satsningar, pratar med han också. Jag bandade inte det, men pratade med han efter prisutdelningen där, och ja, satsningen var väl lite speciell nu med ett barn hemma. Det var mellan 1 och 10 timmar i veckan som gick att träna. Så skulle inte tro att han åker till Italien, bara en vild en gissning då. Pontus var väl också lite där att han hade dragit ner lite, men nu hade det börjat rulla på, gått, känts bra, så han hade börjat köra på igen. Så men alltså jag skulle tro att de, ett gäng av de toppnamnen dyker upp på Moraloppet. Det tror jag.
Ja, men det får vi verkligen hoppas.
Ja, speciellt jag tror att de som kommer från trakten där loppen går just nu kommer prioritera de loppen i närheten. Sen har vi ju några lopp söderut som är lite svårare för dem att ta sig till då. Så ja, det är kanske en liten ekonomifråga nu för tiden också, om man ska ta sig iväg och man ska ta ledigt och ja, ta sig iväg. Så det, man ska få livet att funka också.
Ja, men det är ju ett bra resonemang. Men Alex, skulle du kunna ta oss genom banan på Moraloppet? Hur ser banan ut?
Nu ska vi testa minnet då. Ja, de börjar som sagt på Gärdet. Sen åker de neråt förbi Heden, en liten by nedanför Översberg, längs Vasaloppsspåret. Fortsätter neråt till vi kommer till Vasslan, vägundergången under Vasaloppsvägen. Så vi tar oss till den, vad blir det då, nordvästra sidan av vägen kanske man. Det blir. Sen jobbar jag oss lite uppför då in mot Oxberg. Det blir ju Lundbäcksbackarna bland annat. Kommer in i Oxbergs kontroll. Vidare lite upp och ner, småkuperat till Goppshus. Därifrån har vi lite nerför i början innan vi går uppåt, innan vi kommer till Hökberg. Och från Hökberg har vi nerför innan vi kommer ner mot Läde, och det blir lite mer flackåkning mot slutet in mot Hemus. Nu får ju inte jag fram banprofilen just nu, så nu kör jag bara Vasaloppsterrängen då. Men Hemus är ju lite småkuperat, och jag kan tänka mig att de har något varv inne på Hemus för att få lite åkning runt där innan de går i mål. Och det kan ju vara lite småjobbigt.
Men det är alltså i princip en stor del av Vasaloppsbanan som man kör på då?
Ja, ja, men det är Vasaloppsspåret från Eversberg till Hemus då, måste det vara.
Jag ser att vi har ju Erik Wikström och Jonathan Hedbys med också. Okej, okay, men då inväntar vi egentligen ett stort gäng anmälningar innan vi vet laguppställningen inför Moraloppet.
Och jag tyckte mig höra att det skulle vara någon enklare sändning på Moraloppet också. Inte samma som i helgen, om jag har förstått rätt. Men hoppas det är någonting. Det är kul att se de här loppen. Vi har ju 5 lopp kvar i Torö nu då. Ja. Men Moraloppet nu till helgen i alla fall. Billingens långlopp. Efter det, Bessemerloppet, Grönklitt Classic tillsammans med Visma då, som är där då. Och Lofsdalen Epic 1 april. Och jag kan ju meddela att nerfarten, den här för er som är lite bekant med Lofsdalen och Lofsdalspårs spårsystem här uppe, så har jag idag dragit nerfarten på Epic där från starten ner mot ordinarie spårsystem för andra gången. Så den kommer vara åkbar imorgon skulle jag tro, för då ska jag dra den igen. Så då kan man ta sig.
Och då kan man dit och tjuvåka alltså?
Ja, men det kan man. Man kan ta sig upp till det så kallade hjärtat. Där hjärtat av nya MTB-området. Och ja, det är lite fin utsikt och grillplats och sådär. Går även att ta sig ner till slalombacken då, så man kan ta liften upp till området, längdområdet, utan att behöva åka bil då. Så det tycker jag kommer bli en riktigt bra grej.
Men du, alltså, det måste ju nästan ha någon sändning här. Alltså, kommer Burman och Kalle åka också, då har vi ju ett jäkla gäng på start. Det hade ju varit roligt att se.
Ja, men jag är från Mora, produktions TV-produktionsgrabbarna, så det får väl Blixi kallas.
Ja, det är klart de ska dit och göra en insats för moderklubben. Men du, Alex, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig en sak. Vad heter Sveriges bästa skidåkare alla kategorier på här sidan?
Just nu. Sveriges bästa skidåkare alla kategorier. Alla kategorier. Jag har ju bara sett Emil Persson på långlopp och relativt långa lopp. Och Kalle har jag ju bara sett på sprint och vanlig traddåkning. Så den var ju en svår en. Men jag får gå på Emil. För han är så outstanding i det han kör just nu och ser så jäkla stark ut. Så jag tror han hade kunnat hävda sig jäkligt bra internationellt i tradd också. Så säger jag. Du själv då?
Ja, jag är nog böjd att hålla med. Man skulle ju nästan vilja ha en cup där det finns långlopp och det finns traditionella lopp utan teknikzoner där de här åkarna får mäta sig mot varandra. Alltså, man behöver inte alltid jämföra, men det är en sån kittlande känsla som man så himla gärna skulle vilja greppa.
Den här podden har ju blivit som ett utvecklingsmöte för Tour de Ski. Vi har ju kommit med väldigt många förslag nu vad man kan göra av det.
Ja, men absolut.
Det har varit långlopp i mitten och allt möjligt.
Jag tror att vi kan börja fakturera FIS snart, eller? Nej, de ska väl bara ha betalt i så här schweizerfrang eller sån här konstig valuta också.
Ja, precis. Vi får akta oss. Om vi säger det för mycket kanske vi får en faktura tillbaka.
Ja. Men du, vad tänker du på om jag ställer samma fråga på damsidan? Vad tänker du då?
Har vi sett Frida i någon långlopp någon gång?
Men Frida har ju också vunnit i Holmenkollen över både Ebba och Therese. Men det var ju 2020.
Ja, för jag tänker på Ebba. Alltså hade Ebba varit i samma sitt som Frida nu och kört så här bra, då hade jag ju sagt Ebba. För hon har ju åkt bra på långloppen hon har varit med. Hon vann ju... Vad vann hon? Hon vann förra året, va? Gick med fäste. Hon åkte för lager. Jag säger Frida ändå. Hon har kört så bra. Alltså Ida är ju riktigt vass på långlopp. Men hon har ju varit med i Toren nu och hon är ju liten bit efter där i tradden. Men jag tror att Frida skulle kunna hävda sig på långloppen.
Mm. Alltså hade det varit OS-säsongen så hade man ju lätt kunnat sagt Jonna Sundling. Och den helt fantastiska form hon hade. Men ja, jag är nog... Jag är nog böjd att hålla med på Frida också. Eller ja, jag håller med till Frida.
Ja, det blev nog... Blev det långpodd det här kanske?
Det blev långpodd och då har vi ändå inte snackat upp La Diagonela.
Ja, vi kan ju bara nämna lite vad det är för slags lopp och vad vi tror om det.
Diagonella är ju en ganska så här, vad ska man säga, ett standard långlopp. Kan man använda det uttrycket? Det är ett 55 km långt lopp i Engadindalen. Det är alltså, jag vet inte hur man ska räkna ut stifan på det här, men man börjar ju på cirka 17.25 och går i mål på 16.50-16.75 meter. Så att man tappar ju cirka 50 meter start på, men man är ju på att klättra på lite höjd också.
Jag kan räkna på det där, ja.
Du kan räkna det på stifan. Men man kommer ju upp, vet du, på 17. Jag skulle säga att man är upp på 17.75 meter ungefär. Och som lägst är man på 16.75.
Stifan är dryga 15. Men det är ju, ja, det var, jag hörde det här för ett tag, så jag vet inte vem som sa det, men jag kanske nämnde det förra podden också, att just det här att de tuffaste långloppen i Sverige är ju inte lika tuff som de lättaste nere på toren eller nere i Europa.
Nej. Alltså, hyfsat tydligt. De har ju Red Bull som sponsor. Man är inne på att titta på deras banprofil, så får man ju se vart alla vätskekontroller är. De tre sista vätskekontrollerna har en Red Bull som logga. Ja, det blev lite gratis reklam där, men
ja, de flyger upp för backarna sen då.
Ja, men du, är det dags att ta farväl och plåga oss till nästa vecka innan vi får spela in nästa podd?
Ja, tyvärr är det väl så. Men vi lär ju kött efter snack på Moraloppet då. Kommer jag ändå också prata om Engadin la Diagonela. Och så har vi säkert något annat roligt att prata om också. Säkert något annat litet lopp till exempel.
Jag går igenom, alltså summera torställningen i XCC Originals vill vi också göra.
Ja, precis. Vi kan få lite omkastningar efter helgen.
Det får vi hoppas på. Men du Alex, tack för idag och tack för den här superhärliga helgen och alla deltagare i Craft. Det har varit superkul att följa.
Ja, men tack själv, och jag får ju tacka Martin för att jag fick komma och hjälpa till. Det var riktigt kul att få vara med.
Men du, då ses vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ha det så gott tills dess.
Tack detsamma. Och tack för att ni har lyssnat på det här.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.